Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, hallå och välkommen till 24 frågor. Ja, om man inte har bott under en sten senaste halvåret sådär, så vet man mycket väl vem dagens gäst är. Fatemeh Kavari har växt fram som en politisk kraft här i Sverige mitt i brinnande flyktingdebatt, trots att hon inte ens får rösta i höstens val. Men jag är i alla fall jätteglad att ha med dig här idag i 24 frågor, ung i Sveriges talesperson Fatemeh Kavari. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Hur känns det att sitta här nu?
Ja, det känns väldigt bra tycker jag, att få 24 frågor att svara på tycker jag.
Mm, men då sätter vi igång då.
24 frågor! Ja.
Fråga 1. Var växte du upp någonstans?
Jag är född i Iran, men personligen, eller ursprungligen ju från Afghanistan. Jag växte mig upp i Iran helt enkelt.
Mm. Var i Iran, om man vill kolla på kartan?
I huvudstaden Teheran.
Mm. Okej, okay, och du växte upp där med, hur stor familj har du?
Vi är totalt 7 stycken syskon.
Mm-hmm.
Och en mamma och en pappa. Och jag var den femte barnen.
Så du är nästan yngst?
Ja, kan man säga.
Fråga 2, du kom till Sverige 2015.
Ja.
Kommer du ihåg, vad var ditt första minne av Sverige?
Ja, det första minnet, eller kan man säga, jag blev lite chockad för när jag var på flygplanen, det var första gången som jag var så länge på flygplanen.
Hur lång var resan ungefär?
Först det var från Afghanistan till, från Kabul till Turkiet.
Mm.
Och sen från Turkiet till Stockholm var det.
Ja.
Och sen det var så att det var mitt på natten tycker jag, det var klockan 1 eller 2.
Mm.
Och när jag såg att himlen var mörk och plötsligt det blev ljus, och jag tänkte, men herregud, har vi kommit fram till en annat plan heller? Så det var första minnet av Sverige, att himmel var mörk sen jag kom in i en ljus faktiskt. Och det tog inte så lång tid, det kanske var några sekunder bara mellan den här två olika himmel.
Ja, det blev väldigt ljust väldigt snabbt.
Exakt, för det var 25 juni 2015, så det var, ja, det var jätteroligt för mig att se himmel kan ändras så snabbt.
Vad tänkte du att när du kom in och det var så himla ljust mitt på natten?
Ja, för mig var det väldigt konstigt, för jag har aldrig sett en sån himmel. Men jag hade hört redan att i Sverige kan man se 6 månader i ljus, 6 månader i mörk.
Mm.
Så det enda som jag visste om i Sverige, det var att Sverige är 6 månader i ljus och 6 månader i mörk.
Har du vant dig vid det, att det är så ljust på sommaren och mörkt på...
Aldrig.
Nej.
Nej, det var första gången som jag upplevde, så det gjorde mig väldigt förvånad helt enkelt.
Fråga 3. Förra sommaren 2017, så blev du ju kändis kan man säga. Du och dina kamrater och vänner hade en sittstrejk på först Mynttorget, sen Medborgarplatsen och till slut Norra Bantorget. Nu har det gått några månader sedan ni avslutade sittstrejken. Vad är ditt starkaste minne från den tiden?
Den starkaste minnen från den tiden är just det otroligt mycket stöd som vi fick från civilsamhället.
Mm.
Och den uppmärksamhet som vi fick från media. Det båda ju var väl de väldigt, väldigt så här mycket starka minnet. Och sen däremot har vi olika minnen av hur vi själva ungdomar kunde hantera de rasistiska dagarna som motståndare kom och skrekat ut med packet. Och tusentals unga som flydde krig och växte upp sig med hat och i hat och krig, stått med hjärtan och visade att nej, vi vill ha kärlek istället för hat, så vi vet, för vi som flydde krig vet hur det känns att hantera hatet med hat faktiskt. Så det är jättefina minnen som jag har helt enkelt.
Mm. Men om de här dagarna när det var demonstrationer och sånt där, var du någonsin rädd?
Kan man säga det, för att den andra dagen som vi var på Mynttorget från början av sittstrejken. Jag var väldigt rädd som den som hade samlats ungdomarna. Jag var väldigt rädd för det. För jag hade inte sagt till några vuxna att vi vill ha sitt strejk här. Så ingen visste om det. Alla blev chockade av att vad har vi gjort. Att vi har haft bara med oss en banderoll där det stod att om du tror att vi har rätt till ett liv, kom sitt bredvid oss. Och sen vi tog vägen till Mynttorget och vi satt och sparade på Mynttorget. Och sen när vuxna hörde det då de blev chockade. De kom, och den första dagen som vi började var det värsta fallet, för det regnade 100%. Det var väldigt kallt. Vi har haft inte så bra jackor på oss och vi alla frös och vi alla blev så här mycket förkylda allihopa första dagen. Och sen när vuxna kom och de såg att vi har inga detaljer där, vi har inga grejer med oss, vi har inte täcke, vi har inte underlagen, vi är ju bara de ungdomarna som sitter på gatorna, och sen de blev lite så här rädda. Först rädslan började från de vuxna som sagt till oss att gå härifrån, det kanske ska vara väldigt farligt för er här, det kanske ni blir attackerade av de extrema grupper och sånt. Och där började liksom jag bli lite rädd, för där hade vi inte fått hjälp av polisen heller. Vi har haft inte så fast polisen där helt enkelt. Nej. Poliserna bara kom och gick förbi. Och sen rädslan började när jag såg att vi har inte det stödet från polisen att de skulle vara där. Och sen om ni har sett Mynttorget också, är ju väldigt väldigt otrygg plats. Där kan hända allt som möjligt.
Det är många vägar som går till och från Mynttorget och
exakt. Så vidare. Och det är just jag var rädd för det. Men jag var rädd innan skulle vi liksom tills den sekunden vi träffat liksom de motståndare som kom och var väldigt våldsamma. Och sen där min rädsla blev av, för att jag var den ansvariga där med de andra funktioner för jättemånga personer som var där, ungdomarna. För att liksom kunna hantera situationen tänkte jag att jo, måste jag släppa den rädslan och göra någonting och hantera situationen. Så jag blev av med min rädsla den tredje dagen kan man säga. Så efter dess, jag har aldrig varit rädd för att det ska hända någonting helt enkelt.
Men om vi då tänker då, andra dagen så kommer ju nazister dit och det är tumult och de kastar någon rökbomb och sådär. Visst, ni gjorde en politisk manifestation, men just där och då kändes det inte väldigt konstigt att det kom nazister dit? Jag menar, ni satt ju bara där. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår, men om jag ska vända lite på din liksom uppfattning, för att omfattning, för du säger att det var en politisk liksom sittstrejk. Men om man ska gå lite liksom bakom, så jag själv som Fatme som hade samlats ungdomarna visste inte alls hur många partier finns i Sverige.
Nej.
Den dagen.
Nej.
Den första dagen kom när vi satte oss på Mynttorget och det regnade jättemycket. Den första personen som kom och haft en bagage i sin hand som skulle gå förbi därifrån och själv blev chockad var ju Kristina Höj Larsson som är migrationstalesperson för Vänsterpartiet. Och jag kände inte alls i henne. När hon kom fram till mig och frågade vad gör ni här och vad vill ni egentligen? Så jag sa, ja, vi vill stanna här. Vi är rädda för att det ska skickas tillbaka till Afghanistan. Och det enda som jag sagt, och hon liksom presenterade sig och du vet att jag påhoppade henne på en gång. Jag sa, hur länge ska man behöva sitta här för att ska ni politikerna ändra er? Och sen hon sagt att men fattar mig, vi är på eran sidan. Vi är det som vi vill säga också. Så för mig, första dagen visste jag inte att vem är vem faktiskt. Nej. Så det var inte alls någon politisk sitt streck, utan vi var själva ungdomarna som blev väldigt trötta på den situationen. Vi visste ingenting. Vi hade hamnat oss i ovisshet och vi visste inte ska vi få stanna eller inte. Och det ledde till att liksom, jag själv första dagen påhoppade den som stod på vår sida och sagt att hur länge ska man behöva sitta här tills ska ni politikerna ändra er? Så mycket jag var okunskap, så mycket jag visste ingenting om
så
det.
Så du tänkte inte att, alltså, att det fanns mörka krafter i samhället som verkligen skulle se det här som något väldigt provocerande?
Nej, det visste vi inte faktiskt. Nej. Jag började, men liksom, det började vi helt naturligt. Vi ungdomarna som var rädda för att skickas tillbaka till Afghanistan, det enda som vi, och situationen var väldigt tuff för oss allihopa. Och sen när vi fick det attacket, det som jag sagt, först vi fick väldigt mycket panik. Men kvällen innan hade jag själv stod mellan många hundratal stycken ungdomar och berättat för dem att nu får vi inte fast polis här, så måste vi själva stå på oss själva. Och sen jag visade de olika funktioner, om det ska hända någonting, hur ska vi hantera situationen, vilka ska gå fram till nazister, hur ska vi lugna oss ner. Men det enda som jag påminnade ungdomarna, det var att ni ska aldrig använda våld, ni ska aldrig bli provocerad som de vill göra er. Och sen de lyssnade. Och sen när de attackerade polisen själv, jag fick liksom uppdraget att jag ska ringa polisen om de skulle attackera den akuta polisen. Och sen jag försökte 3 gånger att nå dem, men det gick inte. Så jag släppte och kastade min mobil och jag bara sprang fram. Och våra funktionärer som haft gula väster på sig, som själva var ungdomar, tog sina händer till varandra. Och sen de stod framför nazister och gjorde ingenting, utan att de bara skapade en ring. Och andra hade vi försökt att lugna dem ner. Och på slutet själva, men polisen kom jättesnabbt. Och sen när poliserna började liksom ta de här våldsamma motståndare, så poliserna vände sig till oss och sagt att men ni var fantastiska. För så mycket snabbt kunde vi hantera en så liksom rörig situation. Och de tyckte inte att vi själva ungdomar som har suttit i 3 dagar med det här liksom kalla vädret. Och vi var trötta. Många av oss hade inte ätit alls i 3 dagar, hade inte druckit någonting. Så för oss, det, alltså, alla blev chockade den dagen. Särskilt när jag stod på slutet stod och skrek från hjärtat mitt i på vägen, mitt i på min torget. Och jag var helt stängd den där kvällen. Jag hade inte ätit, jag har vägrat att äta, jag har vägrat att dricka den perioden. Och sen efter 3 dagar som jag var helt hungrig, helt liksom törstig, så jag på en gång fick jag panik och hanterade situationen tillsammans med mina kompisar. Och sen när allt blev lugn, när alla media kom, när alla poliserna kom, när de motståndare blev kört borta. Så jag stod mitt emellan och skrek från hjärtat. Och jag visste inte vad säger jag, utan att allt kom naturligt. Allt kom från hjärtat, allt kom det smärtan jag kände. Och sen lite, liksom, lite fram då såg jag videon. Och efter sitt strejken slutades då såg jag den här klippen. Och jag såg verkligen hur det var känsligt, hur det kom faktiskt, och det gick liksom rakt i hjärtat. För jag stod där och skrek att amen, vi flydde krig. Det enda som jag sagt att vi flydde krig, och nu blir vi attackerade av de motståndare, de extrema personer som är just vuxna, och de är liksom attackerar oss helt enkelt. Sen, vi fick paniket för det första, men vi tänkte lite rimligt att vi vet, vi som flydde krig och vi som flydde tortyr vet att hatet mot hat blir ingenting, så måste man hantera hatet med kärlek.
Fråga 4, vilken är din absolut största förebild?
Min största förebild är just, kan man säga, mina föräldrar. Eller de föräldrar som har kunnat kämpa i livet, i det svåra livet. För att ett liv i Sverige kan man inte jämföra med ett liv i Afghanistan eller Iran. När jag själv ibland tänker med mig, jag var en afghansk tjej som var född i Iran, men var alltid illegal invandrare. Och fick inte ha någon tillgång till skolan, fick inte ha någon tillgång till samhället och ingenting. Så för mig, jag var väldigt okunskap. Jag var obildad människa. Jag var en tjej, 15-årig tjej som kom till Sverige. Och sen hade det varit helt okunskap. Jag visste inte alls att det finns ju andra religioner utan islam och kristendomen. Och sen för mig, absolut att det var väldigt så här mycket ovanligt att känna till de stora förebilder i världen. Så jag hade skapat mig mina egna förebilder. Det var min pappa och min mamma som flydde krig till Iran och sen kunde föda barn och kunde liksom kunde hålla oss helt enkelt och kunde ge oss den tron om att i svårigheter måste man inte ge upp, utan man måste kämpa och gå vidare. Och sen efter det, när jag kom till Sverige och när jag började liksom lära mig språket, sen jag gick in i jag började gymnasiet, jag började liksom i engagera mig i det svenska samhället. Såg jag en jättesnäll lärare som var min lektionens lärare. Mm. Samhällskunskap.
Ja, samhällskunskap.
Ja. Och sen, hon var den som lärde mig om mina rättigheter i Sverige. Hon var den som lärde mig om mänskliga rättigheter. Om hon skulle inte lära mig så skulle jag aldrig veta att jag som en människa i ett demokratiskt land har rätt att protestera för att få min rätt.
Vet hon om det, din lärare? Att du...
Jag har redan sagt till henne och sen hon blev väldigt glad. Och sen, ja. Hon blev väldigt glad och sen jag säger fortfarande, hon heter Carolina Sandahl. Och sen, jag älskar henne kan man säga, för det var hon som var grunden för allt i mig helt enkelt. Och såklart de första människor som jag träffat som var helt, helt annorlunda i mitt liv. När jag var i Iran så fick jag väldigt mycket sparkan från det iranska samhället. För att jag var en illegal invandrare. Men jag var född i Iran. Jag visste ingenting om Afghanistan. Mm. Tänk att när du är inte är acceptabelt i ett land. När du är oacceptabelt, när du tillhör inte ett land. Och du, alla vill att du ska tillbaka till ditt land. Men vart någonstans? Mm. Jag hade inte sett något annat land utan Iran. Jag var född där, jag växte upp mig där. Men alltid var utsatt, alltid var utanförskap. Och sen när jag kom till Sverige så såg jag verkligen att med människor som alls inte har min religion, de som alls förstår inte mitt språk, men de hjälper mig väldigt snäll. De är väldigt snälla mot mig. Så det var jättestor skillnad mellan de två världar som jag växte mig upp i.
Om vi går vidare lite här, fråga fem. Vi pratade om det lite på vägen hit. Du hade precis varit på möte och du har haft samtal med ungdomar runt om i Sverige och du stod längst fram i den här sittstrejken och sådär. När kände du att du hade den, om man ska säga, politiska energin?
Ja, när jag fick veta att jag som en vanlig människa, innan ska jag bli någonting i mitt liv som liksom en politiker helt enkelt. Mm. Att ha min egen position i liksom det samhället. Innan det som en vanlig 17-årig tjej, nu är jag 18 men den tiden. Hade jag tänkt med mig att men jag som Fatima som kom till Sverige för 2 år sedan. Min största vapen och min största makten i det här samhället är just min röst. Och jag förstod att jag är engagerad i sådana frågor när jag förstod vilka rättigheter har en människa eller vad innebär mänskliga rättigheter och vad innebär ett demokratiskt land. Och när jag förstod och när jag fick de här liksom kunskaper så jag kände att men allt som finns i paragrafer finns i mig också. Så varför ska jag inte använda det?
Jag tänker att det du nämner här, det är väldigt många ungdomar både med svensk och utländsk bakgrund som känner till allt det här. Men det är ju inte alla som gör det du gör. Varför är du annorlunda?
Kanske jag var väldigt känslig när jag var barn. Okay. Jag var väldigt känslig faktiskt. Jag har aldrig accepterat att jag är illegal i Iran.
Nej.
Jag alltid tänkte med mig att för jag har inte papper ska jag inte bli utsatt. Det är inte rätt tycker jag. För att ett papper kan inte få din rättigheter eller ge den tillbaka till dig. I Iran visste jag inte att allt som jag tänker på heter mänskliga rättigheter. Utan att jag har haft den grunden i mina tankar. Men jag visste inte vad heter den i de här liksom paragrafer som finns i världen. För mig, det hade varit självklart att en människa kan inte vara illegal. Och sen när jag kom hit och fick de här liksom... Men jag vet inte, nu har jag aldrig tänkt på det. Att varför har jag liksom kommit på den här frågan just i Sverige? Varför kom jag på den här liksom engagemanget? Men jag känner för att jag var väldigt utsatt kan man säga också. Jag var väldigt utsatt, jag har sparat allt i mig för att hitta möjligheten någonstans. Och kunna använda det. Jag har sparat allt i mig kan man säga när jag var barn. Jag ville uttrycka mig småningom.
Alla orättvisor och...
Exakt. Mm. Jag ville kämpa mot det. Jag ville liksom höja rösten men jag fick inte möjligheten. Så jag sparat allt i mig. Jag använde inte det småningom. Jag var klok och jag använde det allt och jag har sparat det tills den dagen som jag fick möjligheten. Och jag förstod att samhället är ju berett för att förstå mig. Och sen Ja, sen jag kom fram helt enkelt.
Fråga 6. Är du besviken på de svenska politikerna?
Nej, jag tror på en mening att säga att jag vet inte, jag översätter direkt från mitt eget språk, men jag vet inte om det blir rätt eller inte. Men jag försöker.
Försöker.
Jag tror att besviken kommer ju hindra dig från det som du ska försöka för faktiskt. Att om besviken kommer fram, så du ska inte försöka att nå någonting.
Så om man blir besviken så blir det väldigt svårt att lyckas.
Exakt, ja, för att man tappar den tron. Och när jag själv vet att till exempel om jag ska vara hopplös, om jag ska vara besviken på att det ska inte hända någonting. Mm. Så all kampen som jag är med, som jag driver och mina kompisar driver, betyder ju ingenting kan man säga. Mm. Så man kan inte säga att man är just besviken. Politik är just den tycker jag. För när jag förstod vad betyder partierna, vad betyder olika partier, när jag förstod vad betyder politik, jag började liksom plugga, jag började läsa, jag började gå runt i nätet och läsa om olika liksom, politiken runt i världen, inte bara i Sverige. Så jag förstod att politiken är just det. Att man ska gå efter vinsten. Det är just alltid det. På politiken, man kan inte lita på politiken kan man säga.
Nej, okej.
Okay. Man kan lita på människor, men man kan inte lita på politiken. Mm. Och sen idag fick jag en fråga från ETC-nyheten, tidningen. Och de ringde mig och de ville fråga lite om de här grejerna. Och de ställde en väldigt rolig fråga till mig. Okay. Så jag funderade väldigt mycket på. De sa, i de här dagarna fattar man när partiledarna tävlar med varandra. Att vem ska ha hårdare asyllagar? Ja. Hur det känns det för dig? Mm. Och jag tänkte verkligen att för mig som dagligen får samtalet från de tusentals ensamkommande. Som vet inte ska de få stanna eller inte. När jag vet hur mår de dåliga. När jag hör verkligen dagligen att ungdomarna tar sina liv. När jag är just i den verkligheten som pågår i världen. För mig det känns väldigt tufft helt enkelt. Att känna mig som en offer i det samhället. Att känna mig som en människa eller en del av eller en siffran som ska suddas bort bara. Och människor och partiledarna tavlar för det. Så jag är inte besviken på politiken. För att politiken är just det. Men jag vill uppmana politiker att de ska välja mot och ledarskap för att de ska kunna hantera situationen.
Fråga 7. Vad är det första du gör när du vaknar på morgonen? När vaknar du på morgonen? Brukar du sova länge?
Alltså det beror på.
Ja.
I 60 dagar sittstrej hade jag inte alls kunnat sova bra. Kanske på kvällen hade jag sovit 2 eller 3 timmar. För 60 dagar hade jag vaknat alltid. Det var väldigt tufft. Och sen det har liksom, alltså det har gjort kaos i min tiderna.
Jag förstår det.
Ibland då sover jag på morgonen och jag vaknar på natten eller det är tvärtom. Men nu som jag är just mest hemma så jag sover lite längre.
När jag var 17-18 då sov jag ju hela tiden.
Ja, men du har aldrig vaknat i 60 dagar kan man säga.
Nej, det har jag väl inte gjort.
Ja. Men i vanligtvis då jag vaknar klockan 8 och sånt. Ja.
Och vad gör du då?
För det första läser jag min nyheter. Mm. Det enda som jag gör är att jag följer nyheter varje morgon. Mm. Och efter det jag svarar de som har frågat mig från Instagram, de har skickat mig meddelande, de ungdomar som behöver hjälp helt enkelt. Och så när jag är redan klar med det så, när jag är klar med det så jag äter lite frukost. Och sen jag fixar mig för olika möten helt enkelt.
Fråga 8. Du har ju varit här i 2,5 år.
Ja.
Och du pratar ju väldigt bra svenska. Var det svårt att lära sig?
Första 6 månader som jag började nyss grundskolan.
Ja.
För mig det var väl i värsta fallet kan man säga. För jag orkade inte, jag ville bara skolka skolan. Jag hade läst grundskola i Aspuddens skola.
Okay.
Jag har varit där. Och sen, det finns en park nära Aspuddens skola. Så mycket det var tufft för mig första dagen, som jag var helt stum och död, för jag kunde inte engelska heller.
Nej.
Det enda som jag gjorde, det var att jag bara skolkade och skrev till min lärare, jag är sjuk idag.
Mm.
Och så jag bara satte mig och gångade bara i parken. Och sen det var väldigt tufft för mig att ingen skulle förstå mig där. Och det var inte så många som kunde inte språket heller. Eller de som har problem med svenska, de kunde all liksom engelska istället.
Ja.
Så för mig det var väldigt så första dagarna. 6 månader har jag varit helt stum och död. För mig var det i värsta fallet. Och jag hade börjat nys i skolan i mitt liv. Och jag tänkte att det skulle vara väldigt roligt. Det skulle vara väldigt så här mycket bra för mig. Men jag har aldrig tänkt på att det skulle bli så mycket tråkigt första månader. Men sen efter tyckte jag att det var bra. För jag började liksom förstå lite svenska. Började prata med människor. Få nya kompisar med mig och sånt. Och sen efter det så tyckte jag att det var super. Och jag har aldrig varit i parken eller någonstans. Jag var bara i skolan.
Du har inte gungat?
Nej, jag har inte gungat faktiskt. Och sen efter dess när jag kom in i språkintroduktionslinje. Eller ett år skulle jag läsa. Innan skulle jag gå i de vanliga programmet, internationella programmet. För jag behövde olika betyg och så. Jag hade inte fått alla betygerna från grundskolan. Så där kände jag mig väldigt bekväm. Och där lärde jag mig mest i språkintroduktion. För alla kunde inte språket.
Mm.
Alla började från grunden. Och där alla var lika varandra. Så ingen skulle känna sig utanförskap. Och ingen skulle känna sig liksom utsatt och så. Och där hade jag lärt mig mest. Men jag var inte den som skulle göra mina läxor alltid. Eller jag alltid gjorde kaos i skolan. Jag är väldigt skojig, väldigt skojig. Min lärare var väldigt sur på mig ibland. Men det kom naturligt också.
Ja.
Jag vet inte varför, men på en gång kunde jag prata bra svenska. Men innan dess var jag väldigt så här mycket. Uff, det var inte bra alls.
Det är ofta när man pratar om integration och sånt i Sverige, så är det just det här man pratar om, lära sig språket. Och då tänker jag, du kunde bara persiska?
Ja.
Ja. Ingen engelska. Du som har varit i den situationen, vad tror du är bästa sättet för att nyanlända ska lära sig svenska? För det är ett ganska svårt språk.
Ja, det är ganska svårt.
Mm.
För mig var det svårt att prata med människor och göra den integrationen, för att svenskarna ville inte.
Mm.
Jag var själv väldigt så här mycket berätt för att prata med en svensk, trots att jag kunde inte.
Mm.
Tredje dagen som jag kom till Sverige satte jag mig på en tåg, och jag var tillsammans med min stora bror som kom till Sverige som ensamkommande och bjöd oss hit. Och vi kom igenom honom. Och sen han var med mig och han hade lärt mig 3 ord. Hej, hur mår du? Hej då. Och så det enda som jag lärde mig efter 3 dagar, det var det. Och sen, det var i sommar, vi gick in till skolan och det var bara 3 dagar som jag landade i Sverige.
Mm.
Och sen jag satte mig på tåg och bredvid mig satte en gammal man som såg väldigt snäll ut.
Ja.
Och sen där jag sagt så här, hej. Och han bara stirrade på mig så här, hej. Och jag bara, hur mår du? Och han svarade ingenting.
Nej.
Ingenting. Och sen jag blev rädd, så jag glömde bort vad betyder hej då. Jag glömde bort ordet hej då när han blev sur på mig. Och så han sa ingenting. Och när jag skulle av tåget så sa jag bye bye. Jag glömde bort hej då. Uh-huh. Men jag hade lärt mig bye bye istället.
Uh-huh.
Så jag sa bye bye. Men den dagen, den tredje dagen, själv försökte med 3 ord kontakta människor omkring mig. Men den mannen vägrade det.
Det förvånar mig inte, för att det är ganska svenskt och jag vet knappt själv hur jag hade reagerat om det kommit fram en liten flicka och sagt hej, hur mår du på tåget?
Ja, så kanske jag kunde inte uttala det rätt heller.
Nej,
och sen tänka att amen, det som jag ville säga är att integration har inte bara en sida, utan att jag var självberedd, men jag fick inte det liksom stödet från den mannen, för att jag skulle börja och lära mig kanske ett nytt ord för att integrera mig. Och sen det som jag tycker just i den migrationspolitiken som finns i Sverige, all ansvaret är just på invandrare. Och därför det kommer ingenstans. Mm. För att det bara fortsätter och fortsätter. Så det är bara försöker och försöker. Men det går inte tills svenskarna ska inte ställa upp sig för att prata med oss. För att kunna liksom etablera kontakt med oss. Så vi kan inte, vi invandrare kan inte ju prata med oss själva bara och säga att vi har gjort integrationen.
Nej,
så. Det går inte. Så integration har inte bara en sida. För mig det var så att jag själv var beredd för att prata med tre ord och liksom etablera kontakt med en som satte sig bredvid mig.
Mm.
Men det var liksom den här hindern kom från den mannen som satte sig bredvid mig helt enkelt.
Ja. Intressant. Fråga 9. Du är ju, vad ska man säga, du är någon som många ser upp till. Många kanske har som förebild. Hur känns det?
Ja, det ger man en jättestor ansvar. Särskilt när man är talesperson, när man är en förebild för utsatta människor. Det gör situationen ännu mer tuffare och ännu mer så här mycket. Man får väldigt så här mycket tung ansvar. Och det känns som att alla ser på dig. Du kan inte vara dig själv längre, utan att du ska vara för jättemånga människor. Utan att du ska, till exempel, jag behöver ibland vara ledsen när det händer någonting, men nu kan jag inte, för det är jättemånga till som kollar på mig. Om jag ska bli ledsen, då det är hundratal till som blir ledsna.
Mm.
Så det är både svårt och skönt, för att man kan vara den förebilden, man kan vara den ikonen, för att människor ska få energi, människor ska få kämpa, människor ska kunna uttrycka sig och kunna vara lite lugnare, för att det finns ju en annan bredvid oss som är ju starkare än oss helt enkelt. Och vi kan kolla upp och följa dem. Men däremot är det ju väldigt svårt också. För att,
ja, ja. Du sa innan att när du var liten du sparade ihop en massa känslor och sådär. Och sen fick du utlopp för det här i Sverige. Tror du att du kommer samla på dig en massa sorg och sen om några år kanske bli jätteledsen över allting som...
Ja, det var jättemånga psykologer som var rädda för det. Mm-hmm. Jättemånga som ringde mig, kontaktade mig. Men för mig är just det väldigt enkelt att vända på läge. Jag får sorg för det första.
Mm.
Jag uttrycker mig inte framför människor, jag uttrycker framför mig själv. Och jag har alltid mina bästa kompisar som finns omkring mig som är just starkare än mig.
Mm.
Så jag kan jättelätt kunna uttrycka mig framför dem. Mm. Jag har koll på det också, för jag ska inte... brinna mig helt enkelt.
Nej.
Och sen det är just att jag kan vända på läget, att om det är sorg ska jag vända på det för att få styrkan ifrån det. Och det är mitt sätt för att jag har kommit så långt fram och har inte gett upp hittills.
Nej. Just du pratar om att bränna ut dig. Har du någon gång känt att du har varit nära att göra det?
Ja. Alltså det var det. När jag vet inte om ni har hört det, att för typ 2 eller 3 månader sedan så en elev blev mördad i Enskedegård gymnasiet i Stockholm.
Mm.
Så han var min bästa kompis. Han var den som var också grundare för Ung i Sverige. Han var den som efter att han fick sin uppehållstillstånd så skickade han ett sms till mig och skrev att han kallade mig alltid för syster. Och han sa till mig så här att nu har jag fått uppehållstillstånd men jag vill inte sluta kämpa. För att det finns ju många tusen till, för att har inte uppehållstillstånd. Jag vill vara bredvid dig och kämpa. Och han har jättestora drömmar. Och han var den som själv flydde krig. Han var den som flydde tortyr. Och han hade hopp om framtiden. När den dagen som jag fick höra att han blev mördad och det var skolans fel. Och det var inga bråk. Han var inte den som skulle bråka. Så när jag hörde att han är... När jag läste nyheten och sen förstod att det är Mahmoud. Jag sa nej, det stämmer ju inte. För han har inte varit den som skulle bråka med någon. Om någon skulle bli arg på honom och sur på honom så han skulle bara le mot personen. Och så han var jättestark i sin vilja faktiskt att kunna vända på läget. Och sen när han blev mördad så jag tyckte att... Den dagen, eller inte bara enda, det var inte enda. Jag var förbannad i mer än 30 dagar. Jag var inte i media. Jag hade helt stängt av mig. Jag svarade inga mobiler. Inga samtal har jag svarat. Och jag hade gömt mig från alla. För det var väldigt, väldigt starkt. Och det som gjorde mig ännu mer ledsen, det var att när jag gick till polisen och frågade dem. När jag gick till läraren och frågade dem. När jag gick till alla vuxna och frågade dem. Vad har hänt? Kan ni förklara till mig? Hur kan vi få hans rätt? För att det speglades väldigt dåligt bild av honom. För de media skrev första dagen att det var en bråk mellan Mahmoud och de andra. Men det var inte det. De hade gjort fel också. Det gjorde mig väldigt ledsen. Och sen när jag gick fram till de personerna. När de sagt att men du är inte anhörig till honom. Så jag blev väldigt ledsen för att en ensamkommande har inga anhöriga i Sverige.
Nej.
Så det innebär att det är väldigt, väldigt djupt för mig. Att så mycket han var utsatt. Så mycket han var ensam kan man säga i sitt liv. Och på slutet på det sättet han blev mördad. Och hittills har han inte begravats. För att hans familj ska hit. Hans mamma ska hit och begrava sin pojke. Och vi väntar på det. Sen det var den mest tragedi som vi fick under all kampen. Och det liksom gjorde mig lite hopplös. Eller det gjorde mig lite besviken. För jag såg hur en kämpade. Och på slutet med en liten fel gjorde till att han kunde inte andas längre. Och så många stora drömmar han haft. Så många. Kanske ännu större än mina drömmar. Men han kunde inte uppfylla någon av dem. Och den liksom kan man säga, den minsta hans dröm var det att han skulle få sin familj hit. Det enda som han kämpade för, det var det. Han pluggade på dagarna och jobbade på kvällen. För att kunna samla lite pengar och kunna skicka till sin familj. För de var under fattigdom i Iran.
Mm.
Och det var jätte så här mycket djupt för allihopa. Det var inte bara jag. Den där hela kampen blev stängt i kanske kan man säga 30 dagar. För att det var jättetufft för oss. Kanske det var bara en. Om man ska kolla på siffran är ju det var bara en. Men för oss som hamnade oss i samma situation var väldigt så här mycket tufft för allihopa.
Hur gör man för att resa sig från en sån tragedi?
En var borta, men det fanns tusentals till. Om vi skulle fortsätta så här, då skulle vi förlora tusentals till. Vi var rädda för det. Allt som händer i våra liv just nu är just tvung. Om jag och Fatima ska vara på mitt eget vilja, vill jag ha cool? Vill jag vara en svensk tjej? Jag har kommit med uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd.
Mm.
Jag kommer ju bli snart en svensk medborgare här i Sverige. Jag har inga problem i mitt eget liv. Men när det finns inga annan som skulle ta ansvaret, så det är jag som måste kämpa. Det är jag som måste lämna mina cool, lämna mina kompisar, lämna min familj, lämna mina goda dagar och gå efter de här sorgen, efter de här tragedien som finns i världen.
Fråga 10. Tror du på Gud?
Ja.
Är det någonting du alltid gjort eller har du...
Jag är en troende tjej.
Mm.
Ja, jag är en troende tjej. Men det finns liksom... Jag har hijab, jag bär hijab, jag är muslim. Jag är troende.
Mm.
Men jag är inte den som ska tjata någon och tro på samma sak som jag tror på. Så min tro och mina liksom... Ja, mina tro är just bara för mig själv kan man säga. För att en enda sättet som jag blir lugn, det är att jag pratar med min Gud när jag är väldigt så här mycket. Och jag har...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Har en som är ännu starkare än mig där uppe. Så jag ser på Gud som kärlek. Jag ser på Gud som... Allt som jag gör tycker jag att Guden tycker. Så därför jag fortsätter helt enkelt. För mig, Guden betyder kärlek. För mig, Guden betyder den mänskligheten. För mig, Guden betyder att jag som Fatima ska lämna kullen och skratta. Istället gå och hjälpa dem som behöver.
Fråga 11. Vad är det absolut roligaste du vet att göra?
För mig?
Ja.
Att få människor att skratta. Igår hade vi haft en jättestor demonstration i Sergels torg. Det kom mer än 800 personer.
Mm.
Och det var totalt 50 städer i hela Europa. Precis. Som protesterade mot Utisant i Afghanistan. Och där var människor väldigt seriösa.
Mm.
Alla sa stoppa Utisant i Afghanistan. Afghanistan är inte säkert. Och de väntade jättelänge för att jag ska få min tur att prata för människor. För de människor tycker jag är en bra talare.
Jaha.
En bra liksom... En bra talare helt enkelt. Men när det var min tur, alla tyckte att nu fattar mig kommer att säga att stoppa ut i sin kärfkans. Nu fattar mig kommer att säga att politiker måste ta ansvar och väldigt så här mycket bestämt. Men jag såg att människor har pratat väldigt mycket om det. Och alla som var där redan visste att vi ville stoppa ut i sin kärfkans. Det enda som jag gjorde, jag gick fram och bara peppade människor.
Mm.
Och jag visste exakt vad betyder två ord på svenska. Men jag sa inte det och jag visade mig så att jag vet inte det ordet för att få människor att svara mig. Och när de svarade mig, det är min typ, det är min liksom strategi att få människor att lyssna på mig. Att ställa frågor till dem för att själva ska delta i min tal och sånt. Och sånt. Och jag fick dem att prata och vi har haft en dialog igår istället för att jag skulle stoppa ut sig till Afghanistan.
Mm.
Jag som Fatima som blev den ikon för liksom, den kampen helt enkelt. Stod där och bara pratade och fick människor att skratta. För jag tycker att det behövs ibland när människor kämpar för mycket. Så ska man ge dem lite, få människor att skratta lite för att de ska kunna uttrycka sig helt enkelt. Och för mig är det jätteroligast att få människor att skratta. Få människor att vara glada. Få människor att ha lite roligt kan man säga.
Okej.
Ja.
Fråga 12. Finns det någonting du tycker att du är riktigt dålig på?
Jag tror det. Det är just idrott.
Idrott? Är det någon speciell idrott eller är det alla idrotter?
Jag är bra på volleyboll.
Okay.
Jag har varit kapitän för det när jag var i Iran.
Ja.
Och sen, jag är dåligt på att gymma faktiskt.
Typ så träna och sånt där.
Träna, ja.
Ja.
När jag kom till Sverige så jag var smal. Och när jag var smal så jag såg lite längre ut.
Ja.
Och sen, det är så faktiskt. Och sen, när jag blev lite så här mycket, jag blev tjock faktiskt. För jag alls inte tränade. Jag bara satte mig hemma och åt och åt och åt. Och sen jag blev otroligt mycket tjock. Och sen, jag själv tyckte att... Alltså jag var inte mig själv längre. Jag helt liksom förändrade mig på en gång. Så människor tyckte att jag var inte bra. Jag var, alltså min liksom naturliga size var bättre. Så de sa du måste gå till gym. Du måste gymma. Särskilt min stora bror. Och sen du vet. Från den dagen jag kom fram till Sverige. Och hittills har jag sagt okej, imorgon går jag och köpa gymkort. Och vet du, jag lyckades med att börja träna för 2 veckor sedan.
Aha.
Sen jag kom till Sverige.
Ja.
Och människor väntade i 2 år när Fatima ska köpa gymkort och börja träna. Och sen jag har köpt gymkort, det var bara en gång som jag tränade.
Så då... Okej, så det...
Och alla vet du, nu har människor, eller mina kompisar, hittat eller skapat en ordspråk som säger att när Fatima börjar träna, när utvisningarna stoppas. Det är
men,
det faktiskt.
Men vad är det? Är det något speciellt då? Alltså är det att du blir trött eller tycker du att det är tråkigt? Eller?
För det finns ingen som ska följa mig helt enkelt.
Det finns ingen som vill hänga med dig och träna helt enkelt?
Nej, för att när de åker så jag sover. Eller när jag vill åka så de finns inte helt. Alltså jag har inte någon som ska följa mig. Jag vet du. Jag är den som aldrig kan vara tyst. Jag måste prata. Det går inte att vara tyst.
Jag tycker det låter som undanflykter.
Exakt, kanske. Så jag har
du får börja prata telefon när du tränar. Kanske. Sen så på löpbandet och så.
Jag har inte hunnit hittills att köpa någon headphone och sånt.
Så. Ja, okay.
Så med hullurar, det går inte helt enkelt.
Okej. Säg det då.
Jag har mina argument helt enkelt.
Ja, jag märker det. Fråga 13, lite samma tema här. Du har ju ett stressigt schema. Idag när vi skulle ses så blev du sen för att det dök upp ett viktigt möte. Du pratade lite om det innan i och för sig, men hur gör du om du vill helt koppla av? Har du något så här bra knep?
Jag förstår inte riktigt frågan.
Om du är väldigt stressad och du vill stressa ner, hur gör du då?
Jaha, jag. Just det, jag lämnar min mobil någonstans.
Okay.
Så jag blir helt av, kan man säga.
Det räcker med att
all stress finns i min mobil.
Ja.
För att mobilen är just min värld, kan man säga. Mm. Så man kan få all information där.
Stänger du av den då eller bara lägger du den någonstans?
Jag lägger den någonstans. Mm. Och jag är den som kan vara utan mobil. Det är inte så att jag ska vara alltid kopplad till mobil. Det är jättemånga som kan inte. Men jag kan det bra. Så när jag känner mig att nu jag överdriver, så jag lägger min mobil någonstans. Och om alla ska ringa mig, alla samtal, jag svarar ju inte. Jag hör att det ringer.
Mm.
Och min familj blir stressad. Jag blir inte det. Så jag känner att det är skönt.
Hur länge lägger du? Lägger du i en timme eller två timmar? Eller?
Det beror på hur mycket ska jag må dåligt eller sånt. Eller jag mår stressig och sånt. Och.
Men vad gör du när du har lagt mobilen? Kollar du på tv eller lägger du dig och vilar? Eller
jag läser böcker, kan man säga. Och jag ritar också.
Aha.
Och jag skriver dikt.
Okay.
Jag själv är just en poet på persiska.
Okay.
Så jag uttrycker mig. Du vet, min största favoritgrej är just att skriva. Jag älskar ord att skriva. Och det var så att jag skriver, har mina häfte. Jag alltid sa till mina kompisar, om ni vill köpa någonting åt mig som present, så köp bara till mig en penna och en papper, jag älskar. Och jag ritar också människors ansikte. Jag skapar nya ansikte och jag är just en konstnär också, men det är inga marknader i mig, för att jag är så mycket hård och jag är så bestämd. Ingen har frågat mig hittills att ritar du eller skriver du på dikter och så, men jag gör det också. Så när jag vill släppna av och sånt, då jag bara ritar och lyssnar och på musik och sånt, och ja, jag skriver bok och sånt.
Fråga 14. Om du skulle få ha ett långt samtal så här, face to face, med en svensk politiker, vilken skulle det vara då?
Jimmie Åkesson.
Varför det?
För att jag tycker att de andra politiker finns ju redan. De har den förståelse om situationen. Och de andra politiker, de till vänster, kan man säga, åker till vänster.
Mm.
De har någon grund i sig att de tycker att vi kämpar rätt, vi kämpar för rätt och sånt. Och de säger inte det tydligt att ni gör fel. Men det enda som säger det tydligt är just Jimmie Åkesson.
Mm.
Och för att ska man påverka på riktigt, måste man få de som tycker det är helt fel. Och de uttrycker sig på det sättet också. Jag vill jättegärna träffa Jimmie Åkesson. Jag har inte lyckats med det.
Nej, men vad tror ni att, eller vad tror du att ni hade pratat om?
För mig är det väldigt, jag har liksom själv träffat många nazister, rasister, många av dem som tycker inte om mig, många av dem som liksom är just mot mig.
Mm.
Men jag vill liksom prata med den som är just huvudpersonen. Jimmie är just den som är just huvudpersonen för alla de som kritiserar flyktingar, alla de som tycker att invandring och de andra är förstör samhälle, välfärden och sånt. De som är just väldigt tydliga för att sudda bort oss helt enkelt. Jag vill jättegärna prata med honom. Jag vill det faktiskt. Mm. Och prata med honom och förstå hur kan en människa sitta framför mig och vilka argument ska han använda. Och vad ska han prata om egentligen för att övertyga mig att jag ska suddas bort helt enkelt. För mig är det väldigt roligt.
Jimmy, om du lyssnar så...
Kom till Fatme.
Fråga 15. När man tänker på dig, då tänker man ju på flyktingfrågan och migrationsfrågan. Ja. Men finns det några andra politiska frågor som du brinner för?
Jag? Om politiska frågor? Ja. Jag tycker om den ekonomiska frågor också.
Okay.
Jag älskar det. Men jag tror att det är för tidigt för mig.
Mm.
Men jag tycker om det väldigt mycket.
Vad är det mer speciellt med ekonomi du tycker är spännande?
Jag tycker att det är spännande, inte av mitt perspektiv, men det som finns i världen. I världen, alltså pengar är just makt kan man säga. Särskilt när jag själv var barn och när jag haft inte pengar, när jag var under fattigdom och sånt.
Mm.
Så för oss pengar är just väldigt viktigt för att kunna överleva, för att kunna överleva kan man säga. Sen just nu ser jag på världen helt enkelt. Av mitt perspektiv, pengar kan jämföras med livet. Jag tycker om både ekonomiska frågor och flyktingarna frågor. För det hänger ihop
jättemycket. Ja, precis. Det går ju in i varandra.
Det går in varandra. Mm. Och sen, men det som är människorna rädd för att de tycker inte om flyktingar, det är att de tycker att flyktingarna kan förstöra de här pengarna som finns. Men jag vill gå igenom den ekonomiska frågor tills jag kommer på att nej. Mångfalden, flyktingarna, liksom invandring och sånt kan leda till att man kan använda den möjligheten ännu bättre. Kan man utveckla den ekonomiska liksom, jag vet inte vad heter begreppen på ekonomiskt, jag har inte kommit än.
Tillväxt till exempel.
Tillväxt, ja. Mm. Kan man säga. Så för mig, jag vill hitta någon balans mellan de två begreppen för att det ska inte rädda människor och det ska inte leda till att människor ska bli extrema.
Mm.
Och börja jobba på att stänga gränser för att de människor som flyr krig ska inte kunna söka trygghet.
Vi går vidare lite politiken här på fråga 16. Om jag har förstått det rätt så du kommer inte hinna bli svensk medborgare innan höstens val.
Nej.
Nej. Så du kommer inte få rösta även om du nu är 18. Men om du hade fått rösta, vilket parti hade du röstat på?
Det vill jag inte svara på.
Det vill du inte svara på?
Nej, för jag tycker att det har blivit just väldigt svårt att hitta rätt parti, kan man säga.
Mm.
Kanske jag själv kan inte rösta på, men nu redan har jag 15 personer som säger att jag vill, alltså de ska lyssna på vem ska de rösta på. Så 15 stycken av mina svenska kompisar som är just behöriga att rösta.
Mm.
Vill att jag ska säga till dem vilket parti ska de rösta på.
Jaha, så folk är väldigt nyfikna på det.
Väldigt det. Sen jag sa till dem, ge mig inte sådana, ställa inte sådana svåra frågor till mig.
Mm.
För att jag kan inte svara på det själv. Jag förstår inte själv. För att det har blivit väldigt mycket bla bla. Man förstår inte var någonstans varje parti står.
Nej.
Det är väldigt så här mycket komplicerat just nu. Och sen jag fick ett samtal från en rasist och där han frågat mig som att du är inte behörig att rösta på valet 2018 och han skrattade.
Mm.
Och jag sa, men vad roligt, jag hade aldrig tänkt på det.
Mm.
Så när han bröt samtalet så jag tänkte med mig att alltså jag blev väldigt upprörd faktiskt det första gången.
Han hånade dig då?
Han hånade mig väldigt mycket. Det enda som jag gjorde, jag tänkte med mig. Sen nästa vecka kom jag på en idé. Att nu kan man skriva en bok för att kunna påverka mer än en röst för valet. Och jag skrev under en kontrakt med Norstedts förlag för att skriva en bok och det ska publiceras innan valet 2018.
När skrev du på kontraktet?
Det var för länge sedan kan man säga. Det var mitt på Eller det var på slutet av sitt stream som jag skrev under det. Så nu är jag redan klar kan man säga. På torsdag ska jag till fotografering för omslaget helt enkelt.
Det måste ju kännas jättehäftigt.
Det tror jag.
Ja.
Ja, men på det sättet vänder jag på läget. Om jag får en sån hårna från en person, då jag tar den som en styrka och jag kommer på en bok och skriver en bok. För att den personen ska inte håna mig igen.
Nej, ja, men det är ju, det kanske han kommer göra ändå. Men det är ändå bra sätt att se det, att istället för att rösta så skriver du en bok. Helt
för att få mer röst och sånt.
Precis.
Exakt.
Ja, men grattis får man väl säga då.
Tack.
Fråga 17. Du har ju tvingats hantera väldigt många som, eller väldigt mycket som andra i din ålder inte behövt hantera. Du har vänner som har dött, som har skickats tillbaka till Afghanistan. Sen om jag förstått rätt, din pappa är fortfarande på flykt.
Alltså han är borta kan man säga. Han vet man inte, han är försvann för länge sedan, för 9 år eller 10 år sedan. Jag var liten.
Okej.
Ja.
Hur orkar du?
Jag vet inte.
Nej.
Alltså det känns ibland väldigt tufft. Jag har fått många nya kompisar som de ibland frågar mig. De känner ju inte så mycket till mig personligt. Och när de känner ju personligt till mig så de frågar. Den mest populära frågan som jag får är just att hur orkar jag?
Mm.
Det beror på hur mycket får jag stöd också. Det är inte så att alla ska vara motståndare mot mig och sånt. Och när jag får sorg i mig så jag skriker på mina kompisar. Och de är ju helt beredda för att jag ska skrika på dem och de vill ha det. Och sen hur orkar jag? Det finns inget alternativ.
Nej.
Det finns ju ett alternativ att kämpa, fortsätta kämpa om du vill inte vara offer längre. Så för mig finns inga alternativ, därför orkar jag. Därför man själv kommer på att hitta lösningar för att kunna kämpa och fortsätta orka. Jag är inte välkommen ingenstans. Jag i den världen är just jag mest utsatta personen. Jag är en tjej, jag är från Afghanistan, jag är flykting, jag har fått liksom på flykt och jag bär hijab, jag är muslim, så jag är hazara, en minoritetsgrupp i Afghanistan. Så jag känner mig aldrig så mycket ensam. Så att när jag tänker på min position i världen, så för mig finns inga utrymme. Jag måste bara köra rakt. Jag kan inte gå tillbaka för att det finns ingenting bakom mig. Man måste gå tillbaka. Det finns andra utgångar, det finns inte det. Det finns bara en väg och det är att kämpa för att vi ska inte suddas bort.
Fråga 18. Du har ju blivit lite kändis nu och du har den här kampen i allt du gör. Tror du att du någon gång kommer få kunna leva ett normalt liv i Sverige?
Alltså det är svårt med kändiskapet. Det är väldigt svårt.
Mm.
Man kan inte leva det normala livet. Jag har inte blivit så mycket känd, men ändå, det är jättemånga som känner ju till mig.
Mm.
Ibland när jag sitter på tåget eller så, det är inte bara afghaner. Mellan afghaner har jag blivit superkänd. Men mellan svenskar har jag blivit känd, mellan de som är just politiska engagerade.
Ja.
Och sen när jag sitter ibland på tåget, det är människor som stirrar på mig. De kommer inte ihåg exakt vem jag är, men de stirrar. Och då får man en väldigt dålig känsla.
Ja.
Är den personen misstänkt på mig? Har jag gjort något fel eller sånt? Men jag vet inte. Men
de sitter det, där och bara, känner jag igen henne?
Exakt. Men det som är svårt med kändiskapet är att man kan inte ha sin egen normal liv kan man säga. Sen när jag går ut på gatorna, när jag vill vara med min kompis, bästa kompis.
Mm.
När jag går, en gång ville jag liksom gå från den röda ljustrafiken. Vet du det? Ljustrafik.
Ja, alltså,
det
var gatlys. Röd gubbe helt enkelt.
Röd gubbe helt enkelt. Ja. Det fanns inga bilar. Det fanns inga bilar. Och sen det var klockan 3 på natten kan man säga. Och jag skulle ta mig vidare till Arlanda för jag skulle flyga utomlands.
Ja.
Och sen Det var inga bilar på gatorn. Tänk när jag skulle gå den röda liksom,
du skulle
gubben.
Gå mot röda gubben.
Exakt, och sen det fanns inga bilar.
Nej.
Och så tänkte jag på en gång, kände jag att någon fotograferar mig.
Ah.
Och jag, när jag vände mig, då var det en rasist som sa,
som tog en bild på dig?
Ja, och sagt att men du respekterar inte svenska lagen. Jag sa, vad säger du? Och jag kom tillbaka och väntade tills det blev grön. Men han tog det i alla fall. Och sen, så mycket var jag så här mycket under deras koll och sånt. Så det var 3 på natten. För mig var det, alltså hittills har jag aldrig vågat att göra det en gång till. Jag alltid stannar om jag ska missa tåg, flygplan, allt som vill. Så jag stannar bara.
Men det är ju,
det hände för mig speciellt, det var jätteroligt.
Det är väldigt märkligt. Men alla har väl någon gång gått över mot röd gubbe, tänker jag, det är väl helt normalt.
Ja, och sen det fanns inga bilar.
Nej, precis.
Och, men jag själv blev chockad och sen,
ja.
Jag bara tänkte, herregud, det är så svårt att kunna liksom kunna gå mot en röd gubbe helt enkelt.
Men planen är att du planerar att stanna här i Sverige resten av livet, är det så du tänker?
Jag ska ha min generation, min nästa generation här helt enkelt. Mm. Jag vill ha det, för att jag tycker att det finns ingenstans bättre än i Sverige. Jättesnälla människor. Sverige är väldigt engagerat kan man säga. Mm. Det enda som behövs är att människor ska väckas. Annars i grunden är just de väldigt snälla. Och de är ju beredda för att hjälpa.
Fråga 19. Det finns ju också mycket näthat. Du var inne på det här. Den här killen som fotade dig på övergångsstället. Men också så här, hat och folk som sprider konstiga lögner om dig. Hur påverkar det dig?
Ingenting. Alltså,
förutom att du har slutat gå mot röd gubbe.
Ja, exakt. Eller jag, när jag får hater så jag börjar skriva en bok istället.
Ja.
Eller därför kunde inga de här kritikerna ta över mig. Annars så mycket har jag fått hot. Om jag ska, ingen kan kunna orka kan man säga.
Nej.
Inga. Det var jättemycket. Det var inte liksom normalt. Det var så hotet kom från både afghanska samhälle och svenska samhälle.
Vad var det för typ av hot som kom från det afghanska samhället?
Du vet att jag och mina kompisar som är tjejer har brutit en tabu.
Ja.
Att tjejerna som är alltid utsatta ska vara längst fram i kamp. Jag säger inte att från den liksom, afghaner som bor i Sverige, inte de, utan att de som är just överallt.
Mm, mm.
De som finns i Afghanistan med sina extrema tankar. Så för dem var det så att tänka att de nationella, liksom, traditionella familjer kunde inte ha kontroll på sina döttrar. För de tyckte att det som vi gör som tjejer ger dem mod. Och de ställer sig emot sin familj som är helt traditionellt och sånt.
Mm.
Så det skapade en väldigt rolig situation för alla familjer. Alltså traditionella afghaner och sånt.
Mm.
Och sen, på det sättet kunde jag hantera för att bry mig inte om dem. Och tänk på de positiva grejerna. Jag har aldrig tänkt på de negativa. Jag tar de positiva. Och sen, det var så att jag stänger av och förstår svenskar när de hatar mig helt enkelt. Jag förstår inte när de pratar och skriker på mig. Det fanns ju människor som stod mot framför mig. Och sen ansiktet to ansiktet.
Mm, mm.
Och sen face to face. Och sen de skrek på mig. Skrek på mig. Tjafsat. Men du vet att den tiden förstod jag ingenting i svenska.
Du bara stängde av.
Jag stängde av själv för att förstå inte vad de säger. Annars, jag vill ha den fina bilden av Sverige och svenskar. Jag vill inte att det ska förstöras. Så jag själv stänger av min förståelse om språket och sånt. Så jag förstår ingenting. Så jag förstår, jag bemöter en människa som pratar med ett helt annat språk. Så jag förstår inget. Så jag bryr mig inte om vad innebär vad han säger. Så för mig är just min strategi att hantera de som tjafsar med svenska och så.
Fråga 20, någonting helt annat. Vilken är din favoritmat?
Min?
Mm-hmm.
I Sverige eller i...
Nej, överhuvudtaget.
Överhuvudtaget är just en... Ja, jag äter allt, men den favoritmaten i svenska är just... pannkaka, som jag tycker väldigt mycket. Jag själv kan också... Det var första... svensk mat som jag lärde mig här i Sverige. Och sen jag tyckte det väldigt mycket. Jag vet att det finns en annan namn för det också. Det heter pannlapp, som de som bor i Dalarna och i Malung helt enkelt. De kallade för pannlapp.
Jaha, det är mer än vad jag vet, men det stämmer säkert.
Exakt, det stämmer. Och sen jag hade ätit den pannlappet i Dalarna med en svensk familj. Och de hade ätit tillsammans med det ice cream också. Eller glass. Mm. Eller hur? Det smakar väldigt gott.
Ja, väldigt lyxigt. Men jag annars... Så du äter pannkakor med glass?
Ja, det är jättegott.
Annars, många äter ju med grädde eller sylt eller något sånt där. Men är det någon speciell glass? Vaniljglass,
ja. Det låter, men det var bra. Jättegott. Och sen det afghansk mat, det finns ju så mycket du vill, vet du. Men... onyttiga mat är just alltid de goda. Mm. Och sen i Sverige, du vet, det är väldigt nyttigt. Samtidigt är det inte så mycket gott.
Tycker inte det.
Och det är mest potatis, kan man säga.
Ja.
Det är det.
Men det är inte...
Man är inte sur på mig, men...
jag skojar. Nej, jag är inte sur. Jag försöker bara tänka efter vad det finns för svensk mat som... verkligen, alltså, pyttipanna är ju en sån där grej som...
Jag har ätit det också. Jag har ätit och smakat de allra flesta liksom, maten, men det är jättesvårt med deras namn, för jag är inte så bra på namn.
Nej.
Men det bästa är just pannkaka eller pannlapp med ice cream. Och sen i afghansk mat, det är alltid, alltså, det är mycket olja, det är mycket så. Det är alltid god, men det är onyttigt faktiskt. Men jag har valt mig, och jag bestämmer mig att jag ska försöka och äta de här nyttiga maten som svenskarna äter.
Ja, jag tror att om du äter traditionell svensk mat, det som vi kallar för husmanskost, då är det ju inte, det är inte så nyttigt. Det är mycket proteiner och det är mycket så här, tanken är att man ska jobba hela dagen och sen så ska man äta, det är mycket fläsk och mycket potatis och mycket sås och sånt där. Men jag kanske tänker att du tänker mer på maten man äter här i Stockholm. Där är mycket sallad.
Det tycker jag väl. Jag har redan blivit det faktiskt. När jag sitter hemma ibland. I de här dagarna eller de senaste halvåret har jag aldrig varit hemma. Jag har aldrig varit på resan och sånt. Och sen när jag finns hemma och sen mamma blir glad och fixar mat. Och när jag sitter vid bordet och vill äta. Så jag äter inte som en afghan längre, utan jag äter som en svensk. Ja. Mamma säger att du har förändrats fatt med 100%. Jag tycker inte det som de äter ju 90 och säger, men det är inte bra mamma. Att istället sallad och sånt. Jag har redan blivit att automatiskt en svensk, liksom den som äter en svensk mat. Och sen, för mig är det godare just nu. Det är bra för mig. För min hälsa är ju väldigt bättre. För innan dess då var jag åt bara hamburgare. Jag åt bara... de onyttiga. Ja. Så jag därför blev jag tjock helt enkelt. Men efter dess vill jag liksom börja äta de nyttiga som sallad mest och de grönsaker tycker jag är goda helt enkelt.
Fråga 21. Skulle du vilja bli svensk statsminister någon dag?
Jag har blivit redan känt med... Jag är redan, kan man säga.
Du är redan svensk.
Människor kallar mig nu, redan nu, att Sveriges nästa statsminister.
Ja, eller fast du är ju inte statsminister
det
än.
Det är jag inte.
Men skulle du vilja ha en politisk karriär i Sverige?
Om den dagen som jag blev intervjuad av ETC-tidningen, där jag skrev målet är att bli statsminister, det översattes till persiska. Det var jätteroligt. Det skapades en konflikt mellan de som tyckte om mig och de som inte tyckte om mig.
Okay.
De sa att du använder människor för att bli statsminister. Jag sa, vad? Kan man bli statsminister med att få människor med sig och komma ut på gatan? Det går inte. Om man ska bli statsminister för Sverige måste man få all kunskap. Jag sa den dagen jag ska bli statsminister, när jag är klart med Harvard University, när jag kommer ut med mina olika böcker, när jag kommer ut som en professor, så ska jag bli statsministern. Men för mig statsministern har en betydelse som en som kan hjälpa människor. Jag inte som Sveriges statsminister som finns nu, utan att en bra statsminister, en bra politiker kan man säga. Man vet inte. Men jag själv tycker att bli... jag själv vill ha framtiden. Jag har jättemånga drömmar om framtiden, om jag ska hinna leva kan man säga.
Ja, du är ju väldigt ung så du hinner nog, tror jag. Men om vi säger så här, fråga 22 nämligen, Om du och jag skulle träffas om 10 år, vad tror du du har varit med om då?
Om 10 år?
10 år.
Jag har kommit in i Harvard University. Jag har läst internationella relationer. Jag har fått min första examen. Jag har redan skrivit några böcker. Det är jättestora, tycker jag.
Ja, men 10 år, det hinner du.
Jag har blivit äldre, kan man säga.
Ja, det
det ska jag bli också.
Men kanske mer erfaren,
mer erfaren och kanske om 10 år skulle jag bli en som de allra flesta känner. För jag tror så att jag lever en gång bara. Jag vill använda alla mina möjligheter. Mm. Alla oavsett. Från den små till den största. Så jag vill använda alla mina möjligheter. Så om 10 år ska hända massor av grejer. När människor frågar mig, hur gammal är du? Mm. Jag säger inte att jag har fyllt 18 år. Jag säger att jag är just 2,5 år. För sen jag kom till Sverige har jag fått se på nytt. Innan dess var jag helt stängt. Jag visste inte alls att det finns andra religioner än islam och kristendomen. Mm. Jag var så mycket utbildad. Jag var så mycket okunskap. Och det var inte mitt fel, utan att jag haft inte tillgång till någonting. Så 15 års liv bara skapade en Fatima som kunde orka och kämpa, kunde överleva. Kunde 15 år hade jag bara lärt mig naturligt om hur kan man stå på sig trots allt motgångar som kommer i livet. Så 15 års liv hade jag lärt mig om att kämpa vidare utan ska veta vad betyder det i de paragrafer. Vad innebär det i de paragrafer och vad kallas de helt enkelt? Vad är deras begrepp?
Ja.
Vad är deras liksom exakt betydelse i den här världen? 15 år hade jag kämpat i livet för att kunna överleva tills den dagen att jag kommer fram och sitta här och intervjuas och sånt.
Fråga 23. Vad har du för råd till andra unga kvinnor som känner att de vill förändra samhället?
Det enda som jag vill ge råd till dem är att tänk som mig, att ni lever bara en gång. Hur vill ni leva så? Det kommer man inte tillbaka. Den dagen som min kompis blev mördad. Jag har redan skrivit en kapitel om honom i min bok.
Mm.
Och där skrev jag faktiskt att den dagen som jag hörde att Mahmoud blev mördad, där var det första gången i mitt liv att jag drömde. Och jag verkligen önskade att jag ska gå tillbaka till tiden. Mm. Det första gången i hela mitt liv som jag önskade att tiden ska gå tillbaka. För jag ska kunna hjälpa min kompis. Det var där förstod jag hur sekunderna är viktiga. Det enda råden som jag har till ungdomarna. Det är jättemånga ungdomar som är just inte politiskt engagerade. De tycker att det är för tråkigt.
Mm.
För när jag sitter med mina svenska kompisar, de tycker att jag är som deras mormor. Och jag är så mycket äldre än dem. Trots att jag är ännu yngre än dem faktiskt. Och de tycker att det som jag pratar är just inte viktiga för dem. Men det är just viktigt.
Mm.
Om det är just världen, om det är vi människor, så ska vi hjälpa varandra, hjälpas åt. Det går inte att säga att världen ska fortsättas på det sättet. Det går inte. För 4 år sedan, eller för 3 år sedan, jag som Fatima var den som ingen kände till.
Mm.
Var den som var väldigt utsatt. Men nu efter 3 år har jag blivit den som finns i samhället, i svenska samhället. När man googlar Fatima så kommer några rapporter ut helt enkelt. Den Fatima som fanns inte för 3 år sedan finns idag.
Mm.
Det betyder att världen alltid förändras. Livet aldrig förändras. Och vi kommer ju inte vara alltid utsatta. Och de unga som föds på trycket kommer ju inte vara alltid trygga heller. Så det måste man vara beredd för allt. Och det som jag vill ge till ungdomarna är att tänk på att ni lever en gång och använda era möjligheter. Men det är svårt för dem, för att de är födda i trygghet.
Ja.
De är födda med allt de ville. De önskar inte så mycket, för de har redan allt i sitt liv. Men vi som har förstått vilken skillnad finns mellan att man ska ha och man ska inte ha. Så vi använder, tror jag, bättre våra möjligheter. Men det som jag vill säga till unga är att ta din plats i världen och kämpa för det som du tycker är rätt. Och tro på det som du vill kämpa för. För att människors värde är just beroende på att vilka värderingar ska man ha i sitt liv. Så jag som fattar mig vill att alla ska skratta, inte jag bara. Därför min roligaste grej är att ska få människor skratta och få människor att vara glada. Så jag vill tipsa ungdomarna också samma sak. Att när jag pratar med dem så tänk inte att jag är mormor. Jag är också fattig som 18 år. Men den enda skillnaden mellan mig och dem är just att de har inte upplevt det som jag har upplevt. Men gå inte själva genom den här vägen som jag har redan gått. Lyssna på mig. Jag har redan gått. Och därför ni tänker att jag är mormor. Mm. Om ni vill inte bli mormor. Om ni vill bli normala. Mm. Så hitta rätt vägen att gå igenom.
Fråga 24. Vad händer nu den närmsta tiden med Ung i Sverige och med dig?
Ja, Ung i Sverige kommer fortsätta sin strategi. Ung i Sverige kommer fortsätta med att bilda opinionen. Ung i Sverige kommer ju finns utanför alla förvar som ska någon deportation ske och sånt. Och Ung i Sverige och kampen kommer ju fortsättas tills den dagen att de rädda ungdomarna ska få ett liv här. Och med Fatima, den Fatima ska börja lära sig engelska.
Mm-hmm.
För jag tycker att jag har inte så tillräckligt mycket språk genom makten genom språk. Den Fatima ska plugga engelska nu från 19 mars. Och sen efter dess vill att börja gymnasiet i globala gymnasiet.
Mm-hmm.
Samhällsvetenskapslinjen.
Mm.
Och sen vill försöka att hålla den hoppet mellan tusentals unga som redan har gett upp.
Ja. Det låter ju bra. Lycka till.
Tack så mycket.
Vi är faktiskt klara för idag. Fatima, det har varit jätteroligt att sitta och prata med dig. Tack till dig som har lyssnat. Maila på 24fragor@nyt24.se om ni har synpunkter eller drömgäster eller något liknande, så får vi höras igen nästa vecka helt enkelt. Hej då.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.